Du lyssnar på Svenska miljardärer, klockkungen
Ayad al-Safar
av Birgitta Forsberg, uppläst av mig, Torsten Wahlund.
När Ayad al-Safar närmade sig en av säkerhetskontrollerna i Beirut vred det till i magen. Det var krig, de olika falangerna hade kontroller runt sina områden. Ayad al-Safar var tillbaka i hemstaden för att köpa klockor som han skulle sälja i Sverige. Han ville försörja sig som affärsman, men vid varje kontroll höll han på att bryta ihop. Tårarna rann och jag fick så ont i magen att jag hamnade på akuten på kvällen. De undersökte mig och frågade om jag tog droger. Jag är bara rädd, sa jag. Ayad al-Safar sitter i sitt rum på King Groups moderna kontor i Upplands Väsby, norr om Stockholm, och berättar. Läget har han valt för att det är billigt. Nära både Arlanda och villan i Djursholm. Han har blivit miljardär på att sälja klockor. När han pratar om hur dåligt han mådde i säkerhetskontrollerna sitter han emellanåt tyst och söker efter rätt ord. Väljer ett ord, tystnad och fortsätter. Rädslan i säkerhetskontrollerna berodde på att minnen från kidnappningen övermannade honom. Det hände 1983, då han var 19 år. En lördag hade han och en kompis åkt för att överraska Ayad al-Safars flickvän med en present på hennes födelsedag. På vägen hade vännerna varit tvungna att åka ut ur det kristna området och in i det muslimska. Ayad al-Safars familj är från Irak. De var muslimer men bodde i det kristna området. Fadern hade varit framgångsrik affärsman i Bagdad inom VVS-branschen och haft två familjer. Under socialistregimen hade han flytt ur landet till Beirut, där familjerna brukade tillbringa somrarna. Den ena familjen, Ayad al-Safars mammas del, följde med. Förmögenheten smugglade de in till Libanon. Det är 100 mil mellan Bagdad och Beirut. Min morfar fyllde reservdäcket med pengar och min mamma satt ett bälte med pengar runt magen. Min pappa skulle aldrig göra något sånt. Han var för feg. Men min mamma är en väldigt stark person. De åkte flera gånger fram och tillbaka. Eftersom det var svårt att bli libanesisk medborgare hade hela familjen irakiska pass, även Ayad al-Safar som var född i Beirut. Dagen för kidnappningen började bra. Ayad al-Safar och kompisen Rats Nalbandian hoppade in i al-Safars alltid lika skinande rena BMW. Hans bilintresserade och mycket generösa far hade lovat barnen att de skulle få en egen bil när de fick körkort. Något Ayad al-Safar på olagliga vägar lyckats skaffa sig redan som 16-åring. Jag gick till min far och sa, jag har körkort. Han tittade på mig och försökte komma ihåg hur gammal jag var, ett av hans 14 barn. Men du är väl inte 18, sa han. Det spelar ingen roll. Du sa inte när vi är 18 utan när vi får körkort, sa jag. Ayad al-Safar fick sin bil. Och när han fyllde 18 valde han en ny BMW 323i. Det var den finaste bilen och den snabbaste som fanns då. Den här dagen körde vännerna mot norra delen av Libanon. Ayad al-Safar med sitt irakiska pass, Rats Nalbandian med sitt iranska. Där det kristna området tog slut och det muslimska började hade de kristna falangisterna en stor säkerhetskontroll. De tog våra papper och försvann i 5 minuter. Sen sa de, följ med. Vi undrade vad det var fråga om. Vi fick sitta i en annan bil medan någon körde min bil bakom oss. De tog oss ner mot vattnet. Där fanns tungt beväpnade män och en svart dörr med kulhål i. De öppnade dörren. Det var totalt mörkt i rummet. Ni får gå in här, sa de. Vi frågade vad det var fråga om. Gå in bara, skrek de. Stängde dörren. Det enda ljuset i rummet kom från hålen i dörren. Där inne fanns 2 män. Jag och min kompis tittade på varandra och undrade om vi skulle skratta. Vi hade ju inte gjort någonting. I rummet fanns 2 våningssängar och en helt svart hall som ledde till en stinkande toalett. Det fanns ett litet bord mellan sängarna med otroligt gammal mat på. Det var hummus som var som en betongklump.